Din kärlek till oss, Gud. Jesus, tack för att du är densamme alltid. Jag tackar dig för att du är liksom inte lynnig. Eller att det sker verkligen ingen växling mellan mörker eller ljus i dig, Gud. Jag tackar för att du är beständig, Gud. Att du är trofast, du är god, Gud. Och jag tackar för att när vi kommer inför dig idag, Gud, så kan vi förvänta oss att du vill möta med oss. Att du vill tala till oss, Gud. Att du vill göra någonting nytt i våra liv, Jesus. Jesus, tack för att du är en sådan Gud som älskar oss, Jesus, som längtar efter att röra vid oss, Gud, som längtar efter att göra någonting nytt. Och helige Ande, vi välkomnar dig att tala till oss idag, Gud, att röra vid våra hjärtan, Gud, att förändra oss, Gud, att skilja mellan, ja, men att ditt ord verkligen får skilja mellan märg och ben, Gud. Jag tackar dig för det, Gud. Gud, kom och gör ditt verk i oss, Gud. Kom och tala till oss på nytt, Gud. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Det här är ju den första söndagen när vi inte har bön och fasta. Jag känner mig jättetacksam för det som Gud har gjort under de här senaste 3 veckorna. Dagens predikan, den är, vad ska jag säga, lite av en sammanfattning kan man säga vad Gud har talat till mig om de här veckorna, och inledning på temat för den här våren som kommer bli sinnets förnyelse. Jag tror att det här området som vi har här mellan öronen är väldigt viktigt för oss. Jag tror det var andra veckan i bön- och fasteperioden som jag sa det här på Guds kraft också den kvällen när vi var där. Som jag, varenda gång jag skulle liksom läsa Bibeln så lyckades jag bara hamna på bibelversar som handlade om örnar hela tiden. Och jag blev lite nästan så här, men åh, jaha, igen liksom, så läser jag om den där örnen. Och jag började fråga den helige Ande, men alltså, varför läser jag hela tiden om örnen? Och varför vill du hela tiden liksom tala till mig om örnen? Och så sa han till mig, Anna, jag vill göra någonting nytt i ert sinne. Jag vill att ni ska ha ett ovanifrån perspektiv. När man läser om örnen i Bibeln så handlar det väldigt mycket om att Gud vill göra någonting nytt. Att han liksom vill få oss att lyfta liksom, och få ett nytt perspektiv. Om ni är intresserade av det så kan ni gå hem och studera det i Bibeln. För det är jätteintressant det som det står om örnar i Bibeln. Och när jag liksom frågar Gud så börjar jag läsa också i ett bibellexikon som jag har hemma. Och där står det att örnen, jag menar, det är en symbol i Bibeln för liksom trofasthet också från Guds sida. Jag menar, det finns inga, alltså örnar, de lever tillsammans med sin partner liksom hela livet, och de tar hand om sina ungar verkligen. De har 2 eller 3 ungar åt gången, och de bygger sina bon uppe på berget, och de tar hand om sina barn. Och så är Gud mot oss också. Han tar hand om oss. Alltså han är trofast. Och örnarna, de lever i den här världen. Alltså de fångar sina byten här nere kan man säga. Men de lever också, de har sina bon på berget liksom, skilda ifrån oss. De lever liksom uppifrån på något sätt. Och de har en otroligt skarp syn också, örnarna. För de kan se liksom på jättelångt håll sina rovdjur och som bara... De ser otroligt bra. Under bön- och fastperioden också så läste jag om en berättelse om en kvinna som heter Helen Keller. Och hon föddes 1880 och bodde i USA. Hon föddes blind. Och hon var den första blinda kvinnan som liksom utbildade sig akademiskt. Och hon skrev liksom flera böcker sen, och hon var väldigt liksom stred för funktionshindrades rättigheter faktiskt. Och när Hitler hade sina pågående verk i Tyskland så brändes hennes böcker på bål, för det var så kontroversiellt liksom, att hon lyfte fram deras rättigheter. Hon fick frågan en gång ifrån någon som då mötte henne liksom, i någon så här debattsamtal liksom, att ja, det kan ju inte finnas något mer tragiskt än att födas blind, eller hur? Och då sa hon, jo, det som är ännu mer tragiskt, det är att födas med syn, men att förlora sin vision, att förlora sin framtidssyn och uppenbarelse. Nu skulle jag vilja läsa för er Markus kapitel 8 och vers 22. Det är lite knepig berättelse i Bibeln. Jag ska läsa det för er. När de kom fram till Betsaida kom man med en blind man till Jesus och bad honom röra vid mannen och bota honom. Jesus tog då den blinde mannen vid handen och ledde honom ut ur byn och spottade på hans ögon och lade sina händer på honom. Kan du se något nu? Frågade Jesus. Mannen såg sig omkring. Ja, sa han. Jag ser människor, men de ser ut som träd som går omkring. Då la Jesus sina händer på mannen en gång till. Och då fick han tillbaka synen helt och fullt. Och han såg allting klart. Han fick sin syn tillbaka första gången som Jesus rörde vid honom. Men han såg människorna som träd. Jesus hade rört vid honom, men han såg inte helt klart. Och vi kan inte läsa på något annat ställe egentligen när Jesus gör ett under att han rör vid en person två gånger. Utan det här är något speciellt liksom. Det brukar inte vara så när Jesus gör någonting, utan ofta när han liksom säger till dem att göra saker eller rör vid dem så blir de botade på en gång. Men i det här fallet så fick han liksom bara en del av sin syn tillbaka. Och jag tror faktiskt att det kan vara så här i våra liv också. Att Jesus har rört vid oss. Och det har funnits tillfällen då vi har sett liksom saker och ting väldigt tydligt och klart. Men så har det kommit saker emellan och vi kanske till och med har blivit lite nöjda med hur livet är liksom och hur vi ser saker och ting. Vi kanske inte liksom funderar så mycket på om det vi ser är rätt eller fel, eller om det är tydligt och skarpt eller om det är dimmigt, utan det är bara, det är så här det är nu. Och ibland så kanske vi kommer i situationer när vi funderar på, var det så här liksom livet skulle bli? Var det så här Gud tänkte? Var det här som blev, var syftet med mitt liv? Eller finns det något mer? Men våran syn eller våran vision liksom har blivit allt mer oklar och otydlig. Alltså jag kan känna igen mig i det själv i mitt eget liv liksom, att man kommer i perioder när man, ja, man är lite nöjd eller så. Nu ska jag läsa för er stället som är ovanför den här berättelsen i Markus 8. Och det är från vers 14 till 21. Där står det så här. De är alltså på väg ut med en båt. Och så säger, eller så är det så här, står det så här. Men hans lärjungar hade glömt att skaffa proviant innan de for och hade bara en enda brödkaka med sig i båten. Under resan över sjön varnade Jesus dem och sa: akta er för kung Herodes och fariseernas surdeg. Vad menar han? Frågade lärjungarna varandra. Slutligen kom de fram till att han måste ha sagt så för att de hade glömt att ta med sig bröd. Jesus förstod vad de diskuterade med varandra och sa: varför säger ni att ni inte har något bröd? Fattar ni ännu inte vad jag menar? Är era hjärtan fortfarande så tillstängda att ni inget begriper? Ni har ögon att se med, men kan ändå inte se. Och öron att höra med, men hör i alla fall inte. Har ni redan glömt det som hände med de 5 000 som blev mätta av 5 bröd? Hur många korgar med rester plockade ni upp efteråt? 12, sa de. Och när jag mättade 4000 med 7 bröd, hur mycket blev då över? 7 korgar, svarade de. Och ändå så tror ni att jag är orolig för att ni inte har något bröd. Alltså jag tycker att den här berättelsen är ganska intressant. Lärjungarna, de är på väg med Jesus i en båt. Och om man läser bara några liksom kapitel innan så har de varit med om värsta miraklerna. Alltså Jesus, han har mättat 4000 först med liksom några brödbitar. Och sen 5000 människor med några brödbitar. Och så pratar han med lärjungarna om att, att han är orolig för att de liksom ska liksom bli, ja, med det här med Herodes surdeg och fariseernas surdeg. Och de fastnar helt i att de inte har något bröd liksom. Och Jesus, han blir lite irriterad på dem nästan. Men hallå, kommer ni inte ihåg liksom vad jag nyss gjorde? Minns ni inte att jag mättade 4000 människor och 5000 människor? Alltså, tror ni verkligen att det är brödet som jag är orolig för? Tror ni verkligen det? Tror ni inte att jag är mäktig liksom att ta det här brödet som ni hade med er här i båten och göra det till så mycket mer så att det skulle räcka igen liksom? Jag har ju precis visat er det här. Jag har ju precis liksom gjort de här miraklerna i era liv. Är det det ni tror att jag är orolig för? Nej, det är det inte. Och då blev jag lite så här intresserad av vad är det Jesus menar med det här med fariseernas surdeg och Herodes surdeg. Då gick jag hem och läste i mitt bibellexikon. Och det är så här, för judarna så är surdeg, det står för någonting ont. Alltså det, surdegen är ju det som blir kvar efter man har gjort ett brödbak eller så. Det använder man ju igen för att kunna göra ett nytt brödbak. Det liksom står ju och jäser eller så. Och det Jesus menar är att akta er för den surdegen som Herodes har och som fariseerna har. Låt inte det ha inflytande över era liv. Vad står då Herodes för? Jo, det står för den här världens tänk. Och fariseernas surdeg, det står för religiöst inflytande, traditioner och lagiskhet. Det är det jag så säger till dem när de sitter där i båten. Alltså jag är orolig över att den här världens tänk ska influera er. Jag är orolig över att fariseernas sätt att tänka ska influera er. Jag vill inte att det ska ske. Akta er för Herodes surdeg. Akta er för fariseernas surdeg. Alltså när Jesus kom till jorden så kom han med ett helt nytt rike. Det han sa hela tiden var, omvänd er. Förändra er sätt att tänka. Tänk på ett annat sätt. För i mitt rike, där råder det andra regler och lagar som ni inte är vana vid. Jag vill visa er det nya sättet att tänka på. Så se upp med den här världens tänk. Se upp med det här religiösa. Så inte det tar över er tankevärld. Så att inte det influerar era liv. För det är ju så här. Att när vi... I den här verkligheten som vi lever i, det har jag sagt många gånger innan också, jag vet det, att det finns en överordnad verklighet, en andlig verklighet som är närvarande hela tiden och som står över den här världen. Och det som vi ser här, jag menar det står ju jättetydligt i Bibeln att skapelsen vittnar om skaparen. Alltså det som vi ser här, det vittnar om det osynliga. Det vittnar om en andlig värld. Och det är någonting som vi behöver ha kunskap om och vara uppmärksamma på. Och det är också Guds rikes andliga värld och andliga dimensioner som vi behöver låta få inflytande i våra liv. Jag tänker så här att när Jesus skulle göra de här brödundrena så hade inte lärjungarna, alltså de referenspunkterna eller det sättet att tänka på innan, för de hade aldrig varit med om det innan. Utan Jesus sa, han gav dem väldigt tydliga instruktioner. Han sa så här: gå och kolla om det är någon som har bröd här. Och så gjorde de det, och så kom de med en liten pojke vid det ena tillfället och visade att han har så här mycket bröd har han. Okej. Då delar jag det, och så lägger ni det i korgar, och så delar ni ut det. Alltså, de hade liksom aldrig varit med om det här innan, så de visste inte vad Jesus var kapabel att göra. Och så var det även andra gången. Där var det Jesus som också tog kommandot på något sätt och gav instruktionerna att gör nu så som jag säger, så kommer det bli så som jag vill också. Men jag tror faktiskt att Jesus blev lite irriterad, nu är detta min tolkning, för att nu hade de faktiskt varit med vid två tillfällen när Gud hade gjort under, när Jesus hade gjort under. Och han förväntade sig lite att de erfarenheterna som de hade fått liksom vid de tillfällena skulle ha påverkat dem lite mer. Att de skulle tro att det var möjligt för Jesus att göra det här igen. Att de inte skulle bekymra sig för brödet i båten, utan att de skulle tro Gud om att han faktiskt hade makt att göra det om det, och att han var större än så. Och jag tror, eller jag vet, att det är så att vårt sätt att tänka, det påverkar våra liv. Det påverkar hur vi ser alltså på världen och hur vi lever våra liv. Därför så tror jag att Paulus uppmanar oss i andra Korinthierbrevet. Vi kan läsa därifrån. Andra Korinthierbrevet 10, kapitel 10. Andra Korinthierbrevet 10, vers 3-5. Det står så här: för även om vi lever i världen så strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Alltså, Paulus, han hade kunskap om att våra tankar påverkar oss. Han visste att striden många gånger är här uppe i våra liv. Och därför så uppmanar han oss och också uppmuntrar oss till att bryta ner fästen av tankebyggnader och att ta kontroll över våra tankar. Och hur gör vi det då? Jag bara tänkte på det här. Jag var ute på en bondgård för några dagar sedan. Och där låg det massa koskit. Och ni vet, på sommaren när det är massa koblajor överallt, vilka är det som trivs där? Flugorna, ja. Och vet ni vad? Precis som flugorna attraheras utav det som är ruttet och äckligt eller så, så är det faktiskt så med demoner också. Nu är jag lite så här, jag känner att jag är... Men de attraheras också utav det som är ruttet i våra liv, det som inte står rätt till. Och Jakob, han varnar jättemycket för det här i sitt brev. Om ni skulle läsa det, och det vet jag att ni gör också, så står det jättemycket om det. Liksom om bitterhet och avundsjuka och liksom att det drar till sig liksom demonisk kaos. Det står ju inte exakt så, men det är ju det gör liksom. Det som från början kanske var en tanke liksom, som var en synd eller så, kan bli till tankebyggnader. Om vi inte liksom gör upp med saker i våra liv, om vi inte liksom avslöjar lögner och låter sanningen få komma in, om vi inte säger förlåt eller om vi inte omvänder oss, så kan det bli till tankebyggnader i våra liv, och där faktiskt också demoner kan få fästen. Och det är någonting, det är en andlig verklighet, och det är någonting som vi faktiskt behöver vara uppmärksamma på. Och det är inte så att vi behöver vara rädda för det, men det kanske är så att vi behöver avslöja det i våra liv för att få bli fria. Jag skulle vilja läsa för er ifrån Ordspråksboken också, ifrån kapitel 21 och vers 22. Den som är klok kan till och med inta en befäst stad och riva ner, ja, Ordspråksboken 21 och 22. Vi väntar. Kapitel 21 och vers 22. Den som är klok eller den som är vis kan till och med inta en befäst stad och riva ner de murar, fästen, som invånarna har satt sitt hopp till. För mig har det blivit så tydligt att alltså fästen, tankebyggnader som vi har, det kan faktiskt också vara sånt som vi tänker är något positivt liksom i våra liv, som vi sätter vårt hopp till. Men som faktiskt blir ganska så galet om vi sätter vårt hopp till det istället för till Gud. Så den som är klok, den som är vis, kan riva ner fästen, murar, det som människorna har satt sitt hopp till. Och ibland så, eller jag kan känna lite så här, när jag läser det här stället om de här lärjungarna som liksom helt missuppfattar vad Jesus försöker säga, så kan man lite skratta åt det och tänka, men ja, de är lite, de kliver inte atomer på fritiden eller så. De är inte så smarta. Och sen bara så kan jag bara titta på mig själv. Nej, men jag kliver kanske inte atomer på fritiden jag heller. För jag ser i mitt eget liv på samma sätt liksom. Trots att jag har sett att Gud är trofast så många gånger, jag har sett mirakler, jag har sett honom göra saker, varje gång jag kommer inför ett nytt problem, ja, då börjar jag tvivla. Då tänker jag, hur ska det här gå? Hur ska det här lösa sig? Och så försöker jag komma på någon egen fin lösning. Jag försöker liksom hitta någonting att sätta mitt hopp till. Förstår ni? Ja, så jag är ju precis som dem. Och ibland så tror jag att vi är väldigt duktiga på att hitta saker att sätta vårt hopp till, som vi tror ska hjälpa oss och som vi tror ska ge oss frihet. Fast istället så binder det oss. Jag ska läsa för er ifrån Jeremia kapitel 2. Och vers 13. Jeremia kapitel 2 och vers 13. Snällt. Jeremia 2 och vers 13, det står så här: till mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Och det är det här jag menar. Alltså Jesus, du har ju så tydligt också inför fastan liksom att det här att jag vill ge er liv, jag vill ge er liv i överflöd. Alltså jag vill vara källan i era liv. Jag vill ge er levande vatten. Men ni har övergivit mig. Och ni har gjort er usla brunnar som inte håller vatten. Och jag tror, alltså jag kan se det i mitt eget liv. Att jag tänker att jag är så smart liksom. Jag ska bygga en egen brunn här nu som ska ge mig allt det jag behöver. Jag ska ta det där jobbet liksom. Jag måste ju göra det. Jag måste ju sträva efter det också. Jag ska fixa det här nu så att vi ska ha det bra liksom. Och Jesus säger bara, han bara skakar på huvudet liksom. Go on, fortsätt med det, men det kommer ge läckage i ditt liv. Jag är ledsen, men det kommer ge läckage i ditt liv. Det kommer inte göra att du blir tillfredsställd. Det kommer inte göra att du känner dig mätt. Det kommer skapa så mycket otillfredsställelse och så mycket hunger, för det bara rinner rakt igenom. Här står jag. Jag är det levande vattnet. Jag vill ge dig liv. Jag vill ge dig liv i överflöd. Kom till mig. Sluta upp med alla, alltså brunnbyggen. och kom tillbaka till mig. Och ibland så tror jag faktiskt att det är så här, jag kan se det i mitt eget liv också, att Gud, han ger oss gudomlig misär ibland. Alltså han låter oss få gå igenom lidande för att vi ska vända om. Det är inte så att allt lidande kommer från Gud, verkligen inte. Vi lever verkligen i en trasig värld där det händer saker som han absolut inte vill. Men ibland så låter han oss få må dåligt för att han vill att vi ska vända om, för att han vill att förändring i våra liv. Och ibland så vill han ha oss i ett läge där vi liksom landar i att nej, nu går det inte längre. Nu bara måste det vara någonting annat. Och ibland så måste det få bli så som för den här mannen också. Att vi inte bara nöjer oss med. Han kunde ju sagt så här, ja men Jesus, det är lugnt. Det är lugnt. Jag har ju min syn. Det gör ingenting om jag ser träd. Det är lugnt, Jesus. Alltså jag nöjer mig med det. Jag tycker ändå det är rätt schysst liksom. Jag kan ju ändå se människorna som träd. Jag ser ju ändå dem. Och han kunde ju sagt det liksom, att ja, men jag är nöjd nu. Eller så kan man göra som han när Jesus frågar, men jag ber en gång till. Ja, men gör gärna det. Rör vi mig igen, rör vi mitt liv igen, så att jag får se tydligt och klart vad du vill. Och det, så känner jag lite i mitt eget liv liksom, att Jesus, jag är så tacksam för allt det du har gjort. Jag är så tacksam för frälsningen. Jag är så tacksam för allt det jag har fått vara med om. Och jag vill ta med mig de erfarenheterna. Jag vill liksom stå på dem. Men jag vill ha mer. Jag vill att du ska komma mer. Jag vill att du rör vid mig igen. Så att jag förstår. Så att jag ser tydligt och klart vad du vill. Och vad det är för tid vi lever i nu. Alltså jag tror, jag är så övertygad om att Jesus liksom verkligen vill lyfta oss. Att han vill ge oss nya perspektivet, han vill tala på nytt liksom. Att han vill förnya vårt sinne och låta oss få se verkligheten som den är. Och verkligen få också ha en stor betydelse för det här samhället som vi lever i, bland de människorna som vi är. Han vill röra vid oss. Han vill låta oss få se det han ser. Han vill liksom ge utav sitt inflytande in i våra liv. Och han vill liksom att vi ska komma. Och det är väl kanske det jag vill uppmuntra till idag. Jag säger liksom inte att livet är enkelt alltid. Jag vet att det inte är enkelt, det är inte lätt. Och vi har inte heller blivit lovade att det ska vara enkelt och lätt. Men däremot har vi blivit lovade att när vi sätter vårt hopp, när vi litar på Gud, så har han lovat att han ska vara med oss genom allt. Och när vi liksom söker i den rätta brunnen, då ska vi också få uppleva tillfredsställelse. Och det står också att mitt under svåra lidande upplevde de glädje och fick ta emot liksom ordet ifrån Gud. Och det tror jag på. Alltså jag tror att vi under livets alla omständigheter kan få liksom, att det kan få bubbla inuti oss liksom, inifrån oss ut till den här världen. Och att vi också kan få uppleva att Gud talar till oss oavsett vad vi går igenom. Och att vi också har någonting att ge. För jag tänker så här själv liksom, att när jag är precis som ni, att det går lite upp och ner. Vissa dagar känner man bara yes, nu kör vi. Andra dagar känner man ja, nu stannar jag kvar och drar täcket över huvudet när morgonen är inget roligt liksom. Men det konstiga är ju att när vi kommer i de här tillfällena, när man är svag, när man inte orkar mer, men ändå ställer sig hos Jesus och säger använd mig, så är det kanske oftast då man är som starkast. Då Gud är som starkast kanske mer. Därför att han får ta över. Och jag kanske inte har alla fina ord att säga. Jag kanske inte orkar göra allt det där som jag känner att jag borde. Men ändå så kommer Gud och då räcker det liksom. Och det blir över. Och det är väl det. Att han ger oss liv och liv i överflöd. Det är inte vi som ska ge andra människor liv. Utan det är ju han som ska göra det genom oss. Så jag tänker så här att ett, fly alltid till Jesus, inte ifrån honom. Oavsett livssituation. Var en del av församlingen, för det behöver du vara. Det står jättenoga i Bibeln om det. Genom alla livets omständigheter, liksom, var en del av familjen. och sök dig till honom. Och låt Guds rike få inflytande över ditt liv. Mata dig med det som du vet ger rätt inflytande. Så jag tänker så här att jag kommer inte bjuda in till förbön idag, utan jag tänker att ni vänder er om i grupper och så ber ni för de situationerna som ni är i. Alltså kasta er på Gud liksom, i de situationerna som ni är, och sök honom för det som ni står i. Och be liksom om att ni ska få örnperspektivet, alltså Guds perspektiv på saker och ting. Att han får ge inflytande i er tankevärld och kraft liksom, och förnyelse. Kan vi göra så? Då gör vi så. Vi går ihop liksom, några stycken.